Så fortsätter vi genomgången genom Efesierbrevet, vers för vers. Och nu är vi fortfarande i det fjärde kapitlet. Och vi är i ett sammanhang där aposteln Paulus, han har ju börjat tillämpa allt det här som vi har sett i de tre första kapitlen. Han börjar tillämpa, liksom, han börjar säga, vad betyder allt det här för oss? Och så säger han, den första och den främsta tillämpningen som han ger handlar om församlingens enhet. Han säger att vi ska vandra värdigt vår kallelse och vi ska göra allt vi kan för att bevara andens enhet. Och nu har vi som församling, vi har tillbringat 3 månader med att titta på de här 7 ettorna som han räknar upp som grund för församlingens enhet. En kropp och en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop och en Gud som är vår fader. Och vecka efter vecka har vi sett en ny aspekt som gör oss till ett. Och som får oss att lägga alla våra skiljaktigheter åt sidan. För vi är så ett i alla de här 7. Men nu kommer vi in i en ny tanke. Och vi ser det på första ordet i den 7:e versen. Ordet men. Så Paulus säger alltså 7 gånger om att vi alla är ett. Det är närmast makalös betoning på hur vi som kommer från olika bakgrunder, olika kulturer, vi har olika preferenser. Och Paulus säger att vi är ett. Skiljemuren mellan alla kulturer är nedriven. Fiendskapen är nedriven. Och ni som är olika har gjorts till en kropp. Så vi är ett. 7 gånger om. Ett. Men så fortsätter Paulus och säger men. Men. Vi är ett. Men. Det är ett viktigt men. Det är för att utan detta men så får vi lätt en felaktig bild av vad kristen enhet innebär. Biblisk enhet är inte detsamma som likriktning. Att vara ett i biblisk mening är inte samma sak som att vara uniforma. Att alla ska vara samma. Tvärtom, Paulus visar att biblisk, att kristen enhet är en kompletterande enhet där individer som är olika bibehåller sin särprägel, sin olikhet och på det sättet kompletterar varandra. Och vi är så vana, vänner, vi är så vana vid massproduktion och kvalitetscertifieringar. Alla ska ha samma upplevelse vart man än kommer. Har man varit i ett IKEA-varuhus så har man varit i alla i hela världen. Varumärket måste upprätthållas och det ska ge samma service, samma pris, samma kvalitet oavsett vilken plats man är på. Och det här är en filosofi som har letat sig in också i församlingsvärlden. Man bygger församlingar, man bygger varumärken och man är mån om att kunden eller besökaren ska få samma upplevelse oavsett var man kommer. Alltså var man kommer i kontakt med varumärket. Och för all del, vi har ju tittat på 7 avgörande faktorer som är återkommande i alla sanna församlingar. Men den sanna kristna enheten har väldigt lite med det här tänkesättet, det här massproducerande tänkesättet att göra. Så vi är alla ett, 7 gånger om. Men var och en av oss har fått nåd enligt den gåva som Kristus har mätt ut. Säger Paulus. Det ord som är översatt med fördelade i svenska folkbibeln är det grekiska ordet metron. Metron, det känner vi igen. Vi har ordet i meter. Vi har ordet i mäta. Metron. Kristus har utmätt. Han har skräddarsytt en särskild nåd i enlighet med en gåva till var och en av oss. Vi är alltså inte en likriktad massa som alla har gått igenom samma form. Vi påminner mycket mer om en kropp som hänger samman organiskt och där varje del är beroende av varandra. Varje del, varje kroppsdel har fått sin egen utmätta nåd. Så det finns en mångfald i enheten. Ser ni det? Det finns liksom båda de här tankarna. Mångfald och enhet. Och det är den tanken som Paulus nu öppnar upp. Han har talat om enhet. nu ska vi titta på mångfald. Problemet är bara, om man nu får uttrycka sig på det sättet, att så fort Paulus har nämnt Kristus så flyger han iväg i tanken. Så han börjar så en ny tanke, han talar om gåvor, han talar om mångfald. Men så fort han nämner Kristus som ger gåvan så gör han en avstickare. Det kallas för en anakolut. Han gör en digression. Alltså, det är som att namnet Kristus fyller hans hjärta med lovprisning. Och får honom att liksom sticka iväg, göra en liten sidoutläggning. En liten parentes i sammanhanget. Och i många biblar så är det också satt den här texten inom parentes. Vi ser det i jättemånga engelska översättningar framförallt. Så därför kommer jag att återkomma till den här tanken om gåvor och mångfald i enheten. Om Herren vill, i nästa predikan. För att i den här predikan titta på verserna 8-10. Så han tar upp tanken i vers 7 och sen så gör han en liten parentes i vers 8-10. Och sen kommer han tillbaka till tanken i vers 11. Så nu bara studsar vi mot vers 7 och så kastar vi oss in i 8. Hänger ni med? Bra. Vägen in i verserna 8-10 handlar om gåvor. Paulus säger nu att Kristus mätte upp gåvan. Och då kommer det någon fråga, eller det verkar som att Paulus vill svara på frågan. Vad ger Jesus Kristus då rätt att ge gåvor? Och därför hänvisar han till psalm 68 som talar om Gud. Psalm 68 talar om Gud och psalm 68 talar om Gud i segrande termer. I termer av en kung. En segrande kung som kommer i triumftåg med krigsbyte och som fördelar gåvor åt sitt folk. Så i den här predikan, efter den här långa inledningen, vi förbereder oss på att titta på Paulus undervisning om gåvor som Kristus ger församlingen. Och nu i den här predikan ställer vi frågan, vad ger Kristus rätt att ge församlingen gåvor? Och vad får det för konsekvenser för oss? Och jag delar upp predikan i tre punkter. I den första punkten så ska vi titta i vers 8. Och vi ska titta på citatet från psalm 68. Jag kallar den punkten för Kristus som segrare. Kristus som segrare. Därefter, i den andra punkten, vi ska titta i vers 9. Och fundera på vad det innebär att Kristus steg ner. Och jag kallar den punkten för steg ner till dödsriket. Och sist ska vi fundera på vad det innebär för oss i den tredje punkten. Jag kallar den för segerrik förtröstan. Ganska fina namn, va, på punkter. Rätt så nöjd med dem. Kristus som segrare, steg ner till dödsriket och segerrik förtröstan. Nu, punkt nummer 1. Paulus säger i vers 8. Han säger, därför heter det. Han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Det är ett citat från psalm 68, vers 19. Låt oss titta på den. Psalm 68, vers 19. Det här är en psalm som är skriven av David och den beskriver alltså Gud som segerförste. Gud som segerförste. Och den börjar med att säga i vers 2. Eller vers 1 är ju liksom för körledaren en psalm, en sång av David. Och sen vers 2. Gud reser sig. Hans fiender skingras. De som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök driver bort, fördriver du dem. Som vax smälter för eld, förgås de gudlösa inför Gud. Men de rättfärdiga gläder sig. De jublar inför Gud och fröjdas av glädje. Och sen fortsätter psalmen och uppmanar till lovprisning av Gud. Och den fortsätter att beskriva hur Gud går ut som en segerförste, en stridsförste. Han går ut i spetsen för sitt folk och han vinner seger över alla fiender. Och dessutom visar han samtidigt omsorg om sitt eget folk. Så de här två temana, de går liksom parallellt genom hela psalmen. Gud som segrare och Guds omsorg om sitt eget folk. Hör och verserna här då, som Paulus citerar, vers 18. Guds vagnar är tiotusentals, tusen och åter tusen. Herren är mitt ibland dem i helighet som på Sinai. Du steg upp i höjden och tog fångar. Du fick gåvor bland människorna, även de upproriska, för att du, Herre, vår Gud, skulle bo där. Och då märker den uppmärksamma läsaren här att Paulus citat är inte exakt samma som det vi alldeles nyss läste. Istället citerar Paulus Septuaginta. Det här är den hebreiska texten. Den masoretiska texten som är standardiserad av hebreiska skrivare. Septuaginta är en översättning som gjordes några hundra år före Kristus av den här texten. Så Septuaginta är skriven på grekiska och det här är skriven på hebreiska. Och Paulus citerar den översättningen till grekiska. Och då blir det lite annorlunda. Och jag upptäckte när jag började försöka sätta mig in i det här att det har skrivits enormt mycket om det här citatet. Jag har ju knappt sett något liknande faktiskt. Och alla kommentarer som jag läser, oavsett om de är 400 år gamla eller om de är moderna, alla säger det har skrivits väldigt mycket om det här. Så att man känner sig väldigt liten när man kommer in och försöker fundera på vad kan det här betyda. Och det finns väldigt mycket att fördjupa sig i. Men då tänker jag så här, hopp, vi struntar i alla de här små detaljerna. Utan vi bara tittar på det övergripande budskapet här. Och det övergripande budskapet hänger inte på vilken översättning Paulus citerar. Eller på vilka små grammatiska skillnader det är. Det övergripande budskapet är att Gud framställs som en segerfurste. En segrande kung som går i ett triumftåg och som visar omsorg om sitt folk. Det är allt vi behöver för den här predikan. Sen finns det massor och mer som vi kan gräva i. Men det är allt vi behöver för den här predikan. Så i andra versen, han går ut och han för krig. Och så återvänder han efter att ha besegrat fienden. Och han delar ut krigsbytet till sitt folk i det här triumftåget. Han beskrivs som de israelitiska kungarna när de återvände segrande från ett krig. De kommer tillbaka till Jerusalem. De kommer inridande från Olivberget österifrån. Genom Kidrondalen och sen upp i höjden. Alltså upp på Sions berg och in i Jerusalem. Och där stod folket uppradade längs vägen och bildade en segergata full av hurrarop, dekorerade palmblad och mantlar när kungen kom inridande. Och längst fram går sångare, harpospelare tillsammans med unga kvinnor som spelar slagverk och som dansar. Och efter kungen så kommer hans armé som bär på krigsbytet och som dessutom för med sig krigsfångarna, som för med sig den besegrade kungen och alla hans stormän. De går liksom på parad, armén triumferar och stormännen går där förnedrade, fängslade inför folkets åsyn. Det här är en underbar dag. Det är inte bara en dag då folkets förtryckare har besegrats och fängslats. Och det är inte bara en dag då soldaterna får återse sina fruar, sina barn, sina familjer. Utan det är en dag då kungen också delar ut gåvor till sitt folk. Psalm 68 säger i vers 12. Herren hör ordet höras. Herren låter ordet höras. En här av kvinnor bär glädjebudet. Härarnas kungar flyr. De flyr och husmoden delar bytet. Så det är en scen. Den är full av outsäglig glädje och lättnad och frihet och tacksamhet. Kriget är över. Förtryckaren är besegrad och fängslad. Och vi kan njuta av fred och frihet och välstånd. Och det här är en scen som kung David fick uppleva många gånger. Många krig vann han. Och inspirerad av den heliga ande skriver han den här salmen. Och så förkunnar han att segerfursten är inte jag, kung David. Segerfursten är Gud. Det är Gud som ger segern. Alla segrande kungar i Israel är bara en skugga av verkligheten. David säger att det är Gud den högste som driver fienderna på flykt. Det är Gud som är mitt ibland dem i vers 18. Och det är Gud som stiger upp i höjden, upp på Sions berg, som tar fångar. Och det är han som bär sitt folk dag efter dag, vers 20. För han är en frälsningens Gud och han är räddning från döden, säger David i vers 21. Han är räddning från döden, ordagrant. Den här bilden tar Paulus fasta på. När Paulus talar om att Kristus har gett var och en i församlingen en särskild gåva i nåd. Det är rätt djärvt, får man lov att säga. Det är rätt djärvt av Paulus att ta en text som otvetydigt handlar om Gud. Rakt igenom, konsekvent, Gud den högste. Gud vid sitt förbundsnamn. Gud, otvetydigt. Och en text där själva poängen att de segrande mänskliga kungarna bara en skugga av verkligheten som är Gud själv. Segern tillhör Gud och ingen annan. Det är Gud och ingen annan som är frälsningens Gud och som är räddningen från döden. Och att föreställa sig att de mänskliga kungarna kunde göra det här, det vore dels att missförstå själva salmen och dels vore det rent blasfemiskt. Det finns inga mänskliga kungar som är räddning från döden. Det finns inga mänskliga kungar som är frälsningens Gud. Det är den här texten som Paulus tar och helt ogenerat säger: den här handlar om Kristus. Och faktum är att det är först när vi ser att det är Kristus som salmen handlar om, det är då salmens budskap verkligen faller på plats. För vi kan inte säga att Gud fader stiger upp i höjden. Vad är det för språk? Gud är överallt. Alla vet det. Han är allestädes närvarande. Han kan inte stiga upp i höjden. Han är redan i höjden. Och om det är någonstans vi kan säga att han redan är, så är det ju i höjden. Inte sant? Däremot kan vi se att Kristus är den som stiger upp. Vi kan se att han stiger upp som de israelitiska kungarna när han kommer på palmsöndagen inridande som en stridsfurste på en åsna utan armé. Sen kan vi se att han lyfts upp på korsets trä. Sen kan vi se att han stiger upp när han går ut ur graven, ut ur jordens innandöme liksom. Och sen ser vi hur Kristus stiger upp i sin himmelsfärd. Så det är Kristus som är segraren. Det är Jesus Kristus som stiger upp i höjden. Det är Jesus Kristus som besegrar våra fiender, våra förtryckare. Och det är Jesus Kristus som ger gåvor till sin församling. Och det är Jesus Kristus som är vår frälsning och som är vår väg ut ur döden. Det är Jesus Kristus som har rätt att ge församlingen gåvor. Därför att han har vunnit gåvorna som segerbyte. Och är därför fri att fördela dem fritt och förutan till alla dem som fadern har gett honom. Det är Kristus som gör det. Och vi ska alltså återkomma i nästa predikan till vilka gåvor det är han ger sin församling. Och i den tredje punkten så ska vi sen då ta upp tråden och fundera på vad det är Kristus har vunnit och vad det betyder för oss. Men innan vi kommer dit så måste vi titta på nästa vers. Och vi måste ställa frågan: vad menar då Paulus när han säger att Kristus har stigit ner till jorden? Så vi går till nästa punkt, som jag kallar då steg ner till dödsriket. Om vi nu tittar i den svenska folkbibeln som vi har här som lånebiblar och som vi använder i våra gudstjänster, svenska folkbibeln från 2015, så kan det verka vara en konstig fråga den som jag nyss ställde. Vad menas det med att Kristus steg ner? Därför att det står klart och tydligt i texten, vers 9. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Varför frågar jag vad menar Paulus med att Kristus steg ner till jorden? Alltså, varför ska vi ställa frågan ens? Det är ju klart och tydligt att han steg ner till jorden. Och det måste väl handla om hans inkarnation. Att han föddes som människa. Men frågan är inte fullt så enkel. Det kan handla om det. Men frågan är svårare. Eftersom svenska folkbibeln helt enkelt struntade i att översätta ett av de grekiska orden som finns med i texten. I Bibel 2000 står det att han steg ner i underjorden. Underjorden. Och i Helge Åkessons mer ordagranna översättning står det att Kristus steg ner i jordens nedre delar. Och den engelska översättningen, English Standard Version, ESV, säger i sin tur att han steg ner i the lower regions, comma, the earth. The lower regions, comma, the earth. Så det är tre olika innebörder här. Jorden, under jorden och de nedre delarna som är samma som jorden. Vad betyder det här? Och det här är svårt. Det är väldigt svårt att veta. Dels är texten svårtolkad rent grammatiskt. Och den är även svårtolkad teologiskt. Häng med nu. Den här punkten är rätt kompakt. Så här behövs all er uppmärksamhet. Så sätt er till rätta nu. Och så försöker vi att reda ut det här. Eller få någon sorts klarhet i det här. Problemet är att ordet jorden står i genitiv form. Och då finns det olika sorters genitiv som är grammatiskt möjliga här. Och nu kommer jag nämna ord som ni inte behöver kunna. Jag bara nämner dem för att det finns ord som benämner de här olika förhållandena. De här olika syntaktiska förhållandena. Okej. Det finns tre olika möjligheter här. Dels kan det vara ett komparativt genitiv. Det skulle innebära att när det står nedre delar och jordens nedre delar så innebär det att det är någonting komparativt. Alltså det är någonting som är under jorden. Det är någonting som är i förhållande till jorden. Vilket i den judiska världsbilden skulle innebära att det är Hades som är under jorden. Ett komparativt genitiv. Det leder oss till Hades. Okay? Det andra alternativet är att det är så kallat epexegetiskt eller appositionellt genitiv. Det innebär att det är en tilläggsförklaring. Och att de nedre delarna då är liksom en utfyllnad. Och då ska vi skriva med ett komma. Att Kristus steg ner till de nedre delarna, till jorden. Det är samma sak. Och det tredje alternativet är att det är ett possessivt genitiv. Det som vi oftast använder i svenskan. Att det är en del av, eller alltså att det är jordens nedre del. Vilket i så fall skulle syfta till graven. Så vi har tre grammatiska möjligheter. Alla de här är helt möjliga. Rent vad texten betyder. Hades, jorden eller graven. Och efter att ha försökt att läsa så många timmar jag har kunnat om det här så uppfattar jag att den första, rent grammatiskt, det första alternativet är mer långsökt. Det är förmodligen inte rent grammatiskt en syftning till Hades. Även om det finns ett visst stöd för det. Och man kan se parallella bibeltexter som skulle kunna göra den tolkningen möjlig, rimlig. Men återigen, det är lite mer långsökt än de andra två. Så vad tar vi då vägen med det här problemet? Vad ska vi göra för att förstå vad Paulus menar? Jo, då gör vi vad alla ansvarsfulla bibelläsare gör. Vi läser tillsammans med alla de heliga, med historiens bästa uttolkare. Så vi frågar dem, vad har ni sagt om saken? Och någonting som är intressant med den här versen i Filipperbrevet 4:9, det är att det är en av de verserna som ofta har dykt upp, eller alltid egentligen har dykt upp i diskussionerna om den apostoliska trosbekännelsen. Och den rad där vi bekänner att Kristus steg ner i dödsriket. Det är någonting som vi bekänner i vår församling varannan vecka. Vi har gjort det idag när vi använder den apostoliska trosbekännelsen. Varannan vecka använder vi den nicenska trosbekännelsen. Och idag har vi använt den. Den finns i gudstjänstbladet på sidan 6. Men vad menar vi egentligen? Har du funderat på det? Vad menar vi egentligen när vi säger att Kristus steg ner till dödsriket? Jag tror att om vi har en tydlig bild av vad dödsriket innebär, vad vi menar när vi säger det här i trosbekännelsen, så kommer vi att få en ganska klar förståelse av vad Efesierbrevet 4 och 9 innebär. Så, nu växlar vi och tittar på den apostoliska trosbekännelsen och bara den här raden steg ner till dödsriket. Vad menar vi med dödsriket då? Jo, häng med. Ordet som används är grekiska, katotata, alltså och på latin inferos. Båda orden handlar om det lägsta. Och vad syftar då det lägsta till? Ser ni att det är samma problem som i Efesierbrevet 4:9? Vad syftar det lägsta till? Här finns tre alternativ. Det är nya grekiska ord, nya latinska ord. Dels kan det handla om graven. Det har vi i psalm 16:10. Dels kan det handla om den plats dit de fördömda kommer. Alltså helvetet i nytestamentligt språkbruk. Vi har det i Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen i Lukas 16:23. Så vi har graven, vi har helvetet. Och för det tredje så ser vi att det här ordet används också bildligt. Det kan handla om extrem nöd och förtvivlan. Det har vi i psalm 116, vers 3. Jag läser den. Det står, dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag var i nöd och förtvivlan. Så här har vi en person som går igenom precis det här begreppet som vi har i den apostoliska trosbekännelsen. Men han gör det på ett bildligt sätt. Han är inte graven och han är inte i helvetet. Han är levande just nu på jorden. Okej. Den romerska kyrkan undervisar att gamla testamentets fäder befann sig, alltså de före Kristus, befann sig antingen i helvetet eller i någonting som de kallar för limbus patrum, som är en plats i helvetets utkant. Och att Kristus i sitt själsliga och sitt gudomliga tillstånd färdades dit efter sin död för att proklamera sin seger för Satan och för helvetets demoner och för att predika evangeliet för fäderna och öppna då liksom helvetets portar och befria dem därifrån ur sitt fängelse. Okej. Då kommer reformatorerna och så säger de, nej. Det här saknar stöd i skriften. Det här har ni liksom hittat på. Vi kan inte ta in det här i vår trosbekännelse. Det är för att det kommer ur kyrkans lära och det saknar, ja, ni fattar. Så istället argumenterar reformatorerna för att det här ordet ska användas bildligt i den tredje bemärkelsen. Alltså av extrem nöd och vånda. Att Kristus, när vi säger att Kristus steg ner till dödsriket, att han genomgick en extrem nöd och vånda. Och jag tänkte jag skulle bara återge hur de tänkte, hur de argumenterar. Då säger de, dels är det omöjligt för Kristi gudomliga natur att stiga ner någonstans. Det är för att Kristus i sin gudom är allestädes närvarande. Kristus i sin gudom är närvarande här mitt ibland oss. Så han går inte någonstans. Han är här. Och dels är det omöjligt att han steg ner i helvetet i sin kroppsliga natur. Eftersom hans kropp ligger i graven tills den uppstår. Och går ut ur graven. Den gick ingenstans. Så kroppen är i graven och Kristi i sin gudomliga natur är allestädes närvarande. Då återstår alltså Kristi själ. Och då säger de att han kan inte ha stigit ner till helvetet själsligen. Eftersom Bibeln aldrig säger något sånt. Dels kan han inte ha gjort det. Därför att han sa till fadern när han hängde på korset. I dina händer överlämnar jag min ande. Det är liksom det reformatorerna ser som själ. I dina händer överlämnar jag min ande. Och så säger han till rövaren på korset. Att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så Kristi själ är på väg till paradiset. Och vad paradiset än är så är det inte samma sak som helvetet. Och paradiset ligger inte heller i helvetet. Dels kan Kristus inte ha stigit ner själsligen. För att om han skulle ha gjort det så vore det att åstadkomma någonting. Det vore liksom för att befria fäderna eller för att proklamera seger för demonerna, som då papisterna menar. Men när han hängde på korset så ropar han ju, det är fullbordat. Det är färdigt. Så det innebär ju att det finns ingenting som återstår att göra. Det var på korset som Kristus åstadkom befrielse. Både för de som gått före och för de som kom efter. Och det var på korset som han proklamerade segern för hela andevärlden. På korset fullbordades förlossningsverket. Okej. Okay. Vad ska vi då tänka om första Petrusbrevet 3:19? Titta gärna på det. Första Petrusbrevet 3:19. På sidan 18:14. Om du har en lånad bibel. Det här är det andra bibelstället som återkommer hela tiden i de här diskussionerna. Första Petrusbrevet 3:19, men jag läser från vers 18. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen, men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För de som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 själar, frälsta genom vattnet. Oj, ja, det här är ju också en svår text. Vad betyder den? Då har vi till exempel Zacharias Ursinus, som jag tycker är den som argumenterar. Som han är alltid väldigt klar att följa. Han säger att när texten säger att Kristus gick och predikade i anden, så talar vi om Guds, om hans gudomliga natur. Och han predikade för de andar som nu är i fängelset, det vill säga i helvetet. Men han gjorde det när de fortfarande var fria och när de vägrade lyssna. Vi har i vår text här ordet sedan i vers 19. Men det ordet finns inte i grekiskan. Alltså grekiskan låter oss inte göra det här i en tidslinje. Så de fick höra evangeliet, de här som är fängslade. Precis som alla andra. Och de vägrade omvända sig. Och därför är de nu i fängelset, säger Ursinus. Så de fick inte en andra chans. Varför skulle de få en andra chans? Det går emot vad Bibeln undervisar i övrigt. Deras position är inte annorlunda mot andra syndare i Bibeln. Deras position är inte annorlunda mot Sodom och Gomorra eller mot vem som helst. Och det är inte heller det Petrus säger i den här texten. Petrus påminner sina läsare om att de lever i en tid av dom. I nästa kapitel så kommer han att säga att tiden är inne för domen. Och den börjar med Guds hus. Så han varnar dem för den kommande domen. Och så säger han, det finns bara ett sätt att bli räddad. Nämligen på det sätt som han beskriver i de följande verserna. Alltså att Noah, precis som Noah och hans familj blev frälsta i arken. Så har också vi en ark, nämligen Jesus Kristus. Så det finns en parallell här mellan de som vägrade lyssna på Noas tid och de som vägrar lyssna idag. Båda lever i en tid när Guds dom är nära. Guds dom kom i form av syndafloden. Och vi lever i en tid då Guds yttersta dom är nära. Och i sin gudomliga natur predikade Kristus både för de som vägrade lyssna på Noas tid. Och han predikar i sin gudomliga natur också idag för oss. Så, vad säger då reformatorerna att vi menar som protestantisk kyrka när vi bekänner att Kristus steg ner till dödsriket? Jo, de säger att dödsriket måste förstås på samma sätt som det gör i psalm 116:3, som jag läste tidigare. Att det är en bild på extrem nöd och vånda. Att Kristus genomgick helvetets vånda i sin själ. Och det vet vi av en mängd texter. Dels att psalm 116:3 handlar om Kristus. Men vi vet det om Jesaja 53:10 som säger att det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Vi vet om Matteus 26 och 38 där Jesus säger: min själ är bedrövad ända till döds. Vi ser det när han svettas droppar av blod, och när vi läser i Jesaja 53:6 att Herren la all vår skuld på honom. Och Ursinus sammanfattar hela det här resonemanget. Han gör det i tre argument. Han säger: för det första, Kristus skulle inte bara friköpa våra kroppar utan han skulle friköpa våra själar. Därför var det nödvändigt för honom att inte bara lida i kroppen utan också lida i själen. För det andra, för att friköpa oss var det nödvändigt för Kristus att befria oss ifrån helvetets plåga och lidande, dess förtvivlan. Så därför var Kristus tvungen att genomlida de här sakerna. Och det gjorde han antingen före sin död eller efter sin död. Och att han inte gjorde det efter sin död, det håller till och med den romerska kyrkan med om. Nej, nej, nej. Han led inte på det sättet. Så det måste alltså vara före sin död. Och det var inte i kroppen som han genomled helvetets plåga. Eftersom kroppens lidande var ett yttre lidande. Han led också i sin själ. Och för det tredje, det är rimligt att Kristi själsliga lidande, som var långt större än hans kroppsliga lidande, också är någonting som återkommer i vår trosbekännelse. Men det skulle inte finnas i trosbekännelsen om det inte är det som Kristi nedstigning i dödsriket handlar om. Allt som trosbekännelsen säger tidigare handlar om hans yttre lidande. Därför måste nedstigningen till dödsriket handla om hans själsliga, hans inre lidande. Och då kan man invända och säga: men vänta, det stämmer inte med trosbekännelsens kronologi. Vi sa ju nyss att hans själsliga lidande kom innan hans död. Varför säger vi då att han nedsteg i dödsriket efter att vi har sagt att han begravdes? Och då svarar Ursinus: men det kommer sist, inte för att det skedde sist, utan för att det är en förklaring av hela hans passion, hela hans lidande. Det vill säga hans kroppsliga lidande, hans död, hans begravning. Han bar i sin själ de mest extrema lidanden, helvetets förtvivlan, som vi för evigt skulle erfara om det inte vore så att han tog den i vårt ställe. Och dessutom är det här den främsta och den svåraste delen i Kristi lidande. Och därför är det helt korrekt att det placeras sist. Det finns alltså en stegring i trosbekännelsen från hans kroppsliga lidande till hans själsliga lidande. Från det lätta till det svåra, från det synliga till det osynliga. Så, då frågar vi i Heidelbergkatekesens 44:e fråga: varför bekänner vi att han steg ner till dödsriket? Och då svarar katekesen, här från 1500-talet: för att jag i mina största prövningar ska vara försäkrad att min Herre Jesus Kristus har återlöst mig från dödsångesten och pinan genom sin outsägliga vånda, smärta och fasa, vilka han också led i sin själ före och på korset. Allt det lidande som väntade oss i helvetet bar han i vårt ställe, så att vi inte bara kan undgå det lidande utan dessutom få åtnjuta hans härlighet och hans glädje för evigt. Så vad kan vi förstå då när vi talar om Kristi nedstigning i Efesierbrevet 4:9? Att precis som med hans uppstigning så finns det utrymme att se flera horisonter. Han steg ner naturligtvis från himlens härlighet. Han antog en tjänares gestalt. Och han steg ner i dödsriket när han genomled helvetets själsliga lidande före och på korset. och han lades ner i graven. Och om vi ska sammanfatta vad vi har sett så här långt, så tittade vi alltså först på Paulus bild av Kristus som segrare i den 68:e psalmen. Det är Jesus Kristus som stiger upp i höjden, och det är Jesus Kristus som besegrar våra fiender. Det är han som besegrar våra förtryckare, och det är han som ger gåvor till sin församling. Och det är Jesus Kristus som är vår frälsning, som är vår väg ut ur döden. Och han har rätt att ge församlingen gåvor därför att han har vunnit gåvorna som segerbyte. Och han är fri att dela ut dem fritt och förutan. Och sen i den andra punkten så har vi funderat på vad innebär att han steg ner. Och vi ser att det går att förstå i flera horisonter, i flera lager. Hans nedstigning handlar om att han föds som människa. Eller när han läggs död i graven. Men kanske framför allt när han tar på sig allt det själsliga lidande som väntar oss i evig fördömelse. Eller som väntade oss i evig fördömelse. Och han genomgår det i sin själ före och på korset. Är ni med fortfarande? Jag tror att det är ganska mycket nya tankar. Och nu får ni liksom i kompakt form här. Jag har ju varit väldigt omtumlad under veckan. När jag har tittat noga på den här texten och funderat på de här sakerna. Och vänt och vridit på det. Så jag förstår verkligen om det väcker tankar och det väcker frågor. Och Ursinus, han är lite rolig också. Han argumenterar väldigt kraftfullt att det här är liksom enda möjliga sättet. Och sen så bara skjuter han in en rad och säger: men det här är ingenting vi ska strida om. Så det är liksom så här, okej. Så jag skjuter in en liten rad också, att det här är ingenting vi ska strida om. Det är svåra saker. Och det finns, som sagt, det finns grammatiskt och det finns teologiskt stöd att tänka lite annorlunda. Och det får lov att vara okej. Och jag gjorde för att vara liksom, för att veta att jag står på så säker mark som möjligt, så tänker jag så här: okej, jag bara ger er den protestantiska kyrkans traditionella undervisning. Och så får vi ta den för vad det är. Och så får vi fundera på och urskilja vad som är bibliskt och vad som är sant. Så, där är vi. Vad innebär nu allt det här för oss? Punkt nummer 3. Jag tycker att det ser ut som att ni är verkligen med. Vi orkar det här, va? Det här är den kortaste punkten. Så nu tar vi det. Vänner, det här är ett budskap som förändrar hela vårt liv. Varför behöver vi frälsning överhuvudtaget? Och svaret är att i vårt naturliga tillstånd befinner vi oss i slaveri. Det finns en fiende i världen. Vi kallar honom Satan, åklagaren, som låtsades vara människans vän men visade sig vara vår största fiende. Han besegrade människan och sedan dess har han hållit människan i fångenskap. Det är vad Hebreerbrevets författare säger i kapitel 2, vers 15. I vårt naturliga tillstånd är vi under mörkrets herravälde. Så vi är under mörkrets herravälde, under Satans herravälde. För det andra, vi är slavar under synden. I vårt naturliga tillstånd tror vi att ett liv i synd är detsamma som ett liv i frihet. Att när det i själva verket ett liv i synd är det största slaveriet av alla. Titta på hur beroende vi blir av vårt, så att säga, syndfulla frihet. Vi blir beroende av olika preparat och vi hamnar i superdestruktiva mönster, beteendemönster. Och det blir uppenbart gång på gång hur destruktivt det här är i våra liv. Och dessutom, för det tredje, har vi döden. Paulus kallar döden för den sista fienden. Fruktan för döden är vad som håller våra liv i slaveri, säger Hebreerbrevets författare. Alltså, det är ett av Satans starkaste verktyg för att bibehålla oss förslavade. Vi gör vad som helst för att undvika döden. Vi tål inte ens att tänka på den. Så här har vi våra tre största fiender, Satan, synden, döden. Och de orsakar ett ofattbart lidande i våra liv. De är hänsynslösa, urskillningslösa och skoningslösa. Men vänner, det är de här, det är tre bara av de fiender som Kristus har besegrat. Han säger att i världen får vi lida, men vi kan vara vid gott mod eftersom han har övervunnit världen. Paulus säger i Kolosserbrevet 2:15 att Kristus har avväpnat härskarna och makterna och han gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. På korset, alltså i mörkret och i lidandet. När allt verkade vara förlorat och det verkade som att Satan och hans demoner hade vunnit striden. Men det är på korset, i den yttersta förnedringen och i det yttersta lidandet som segern vanns. Och han ropar att det är fullbordat. Inte bara Satan övervanns och förintades liksom inte bara Satan övervanns och inte bara syndens fördömelse förintades, utan också dödens udd är bruten. Och därför kan Paulus ropa ut i total triumf. Han kan säga, du död, liksom reta, var är din seger? Du död, var är din udd? Kristus är segraren som kommer i sitt triumftåg. Och i släptåg har han bundit Satan och synden och döden. Och vi kan se hur de passerar liksom, i förnedring. Och deras kraft är bruten. Han har besegrat dem med sitt eget blod. Och därför är Kristus frälsning och liv. Amen. Alltså, så vad innebär det här? Vad innebär det? Jo, det innebär att när lidandet drabbar oss, för det gör det, när vi ropar ut i syndens, eller när vi ropar ut i vanmakt, när vi ropar ut i förtvivlan, när vi ser hur vi sitter fast i syndens slaveri och vi frågar, kan ingenting rädda mig från detta? När vi sätter på den där skärmen igen fast vi hatar det. När vi talar osanning fast vi hatar det. När vi gör allt det här. Och även, som Paulus säger, även när vår yttre människa bryts ner. Även när våra muskler, våra lungor, vårt hjärta, vår hjärna. Alltså även när vår yttre människa bryts ner. Och vi lider alla de konsekvenser som det innebär. Även om de piskar oss och slår musklerna från sina fästen. Även om cancern äter upp oss inifrån. Även om vårt hjärta förlorar sin kraft och vi knappt orkar röra vår kropp. Även om allt detta sker så förlorar vi inte modet. Varför förlorar vi inte modet? Jo, för att vi vet att vårt lidande inte bara är tillfälligt och att det väger lätt i jämförelse med den härlighet som väntar, som är tung och som varar i evighet. Nej, vi vet att eftersom Kristus är den stora segraren så kommer också allt vårt lidande, vårt lätta och tillfälliga lidande, det kommer i ett helt nytt ljus. Varje ögonblick av smärta som kommer av vår synd. Varje ögonblick av kroppslig smärta. Varje ögonblick av den smärta som följer när vi vandrar lydnadens smala väg. Allt detta är vägen till en särskild härlighet som Herren verkar fram genom allt detta för dig. Titta i andra Korinthierbrevet kapitel 4. Och vers 16. Andra Korinthierbrevet 4:16. Paulus säger, därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är verklig, den finns. Vi går igenom den. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Älskade vänner, självklart kan vi inte se vad det gör med oss just nu. Vi kan inte se det. Men vi vet från Gud själv att vår nöd bereder oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Så när vi sitter fast och när vi märker att vi är nära att paralyseras av förtvivlan, så vet vi att Kristus som har övervunnit alla våra fiender också har sänt den helige ande som ger oss tröst och kraft i varje stund. Så därför, älskade vänner, tappa inte modet. Sök Gud, sök honom i din ensamhet, sök honom tillsammans med dina kristna bröder och systrar och låt dig själv kalibreras på nytt så att du ser att den härlighet som man har i beredskap för oss är bortom allt vi kan föreställa oss. Att vara inte ett öga sett och inte ett öra hört och vad ingen människa kunnat ana är vad Gud har berätt åt den som älskar honom. Och vi kan ta upp kampen och vi kan säga, jag vet att Kristus för mig genom elden. Mitt liv i honom är mitt allt och jag vill följa honom till varje pris. Även om det så kostar mig mitt eget liv så kan jag stå fast och tro på dig. Även om jag dör så tänker jag förtrösta på din godhet. Jag tänker ta upp mina vapen och jag tänker bekämpa synden i varje mörk liten vrå av mitt liv. Och jag ska följa dig till varje pris. På grund av Kristi seger ska jag i andens kraft kämpa och jag ska vinna. Låt oss be. Fader, sänd den helige ande. Att upplysa våra hjärtan. Att fästa vår blick på nytt till Kristus. Fader, vi kämpar inte i vår egen kraft. Vi kämpar i den helige andes kraft. Och allt vi behöver göra är att se till Kristus som lyftes upp på korsets trä. Och som triumferade över alla andemakt. Vi vet att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus. Och vi vet att den befrielse som Kristus ger är en frihet som är verklig och som varar för evigt. Älskade Fader, lyft våra hjärtan. Lyft vår blick över vårt lidande. Och påminn oss om vad som verkligen är rätt. Och vad som verkligen är sant. Och hjälp oss att se både vårt lidande i ett nytt ljus och hjälp oss att fästa vår blick på den härlighet som du har berättat åt oss. Fader, förbarma dig över din församling. Och jag ber särskilt för de vänner, för de bröder och systrar som just nu går igenom lidande på olika sätt. Fader, det är lidande som gör ont. Det är lidande som skymmer vår blick. Det är lidande som, ja, per definition är lidande. Fader, låt oss inte tappa modet. Utan Vi ber nu för de bland oss som behöver tröst. För de bland oss som behöver kraft. Fader, vi ber om förnyelse i våra sinnen. Just nu, men också dag för dag. Vi prisar dig för din son Jesus Kristus och för den verklighet som han har inlämnat oss i, att vi får kallas dina barn. Vi prisar dig i hans namn. Amen.